Är det dags för ett nytt kök, badrum, nya garderober eller nya vitvaror? Låt oss på HTH Köksstudio hjälpa er. Med erfaren personal och brett sortiment guidar vi er hela vägen till färdigt resultat. Dela upp er betalning räntefritt upp till 36 månader. HTH Kök, det kallar vi kökskärlek som håller.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Välkomna till Cancersnack. Det är jag som är Emma.
Och det är jag som är Lotta.
I den här podden pratar vi om cancer. Och idag har vi bjudit in psykologen Frida Grape. Hon var med också i förra avsnittet.
Jag älskar att vi säger hennes efternamn idag, för det gjorde vi inte sist.
Nej.
Vi båda var fullkomligt livrädda för att vi skulle uttala det fel.
Grapefruit. Som Frida sa också. Lite roligt.
Men nu, Frida Grape, jättekul att hon är här igen.
Välkommen hit.
Tack.
Tack för att du vill komma tillbaka. Det känns jätteroligt.
Ja, det känns roligt att vara här igen. Ja.
Och du och jag, Lotta, vi har ju sagt det några gånger när vi kliver in här i det här huset. Vi sitter ju i DN-skrapan i Stockholm och vi känner ju alltid, det är så roliga poddar här, så underhållning. Sen kommer vi och pratar om cancer. Det känns som att man släpper en bomb.
Det känns som att det blir, vad är det du brukar säga, morgon i Mumindal.
Ja.
Där vi kommer. Vi ska bara snacka lite cancer här. Ja, men det behövs.
Ja, det gör ju det. Idag ska vi prata om sorg med Frida.
Vilken form av sorg då, kanske vi ska förklara lite.
Alltså både som drabbad och närstående. Jag känner ju som drabbad en sorg över att när jag blev sjuk så fick jag en identitetskris. När jag tappade mitt hår och tittade mig själv i spegeln så såg jag inte Emma, jag såg bara cancer. För jag var kortisonsvullen i ansiktet på grund av att jag gick på strålbehandling. Och där kände jag att Emma försvann. För det var bara cancer jag såg. Och det har varit en slags sorg att jag tappade. För håret är ju en sak som har stor betydelse för mig som är tjej. Kanske för killar också. Men jag kände ju det att det var väldigt mycket jag. Så mycket av min identitet satt i mitt hår. Jag vet inte om det är sorg eller om det är besvikelse. Jättesvårt. Jag tänker att vi kommer in på det lite senare i avsnittet.
Men just identitetskrisen i och med sjukdomsbeskedet också.
Ja, friska Emma, hon var ju på ett sätt sprudlande och glad och allt sånt där. Sen är ju glad idag också. Men just att jag har förlorat delar av mig själv på grund av att jag blev sjuk. Och det kan jag känna att jag går runt och bär en sorg över. Sen är det här också väl, jag är jättekluven i det här. För att samtidigt så är jag också glad att allt jag har lärt mig på grund av att jag blivit sjuk. Så det känns som att jag på något vis står med fötterna i två olika världar. En del där jag känner sorg över att jag är sjuk. Och en del där jag känner att jag är så himla glad och tacksam över allt jag har lärt mig på grund av att jag blivit sjuk. Men just den här sorgen tänkte jag att vi skulle prata lite om och kanske reda ut hur man kan förhålla sig till den.
Och även som närstående så tror jag att man, när jag hör dig prata nu så tror jag nog att många närstående och jag kan relatera till det du säger. För att även om inte jag blev fysiskt drabbad så känner jag igen mycket av dina ord. För att det är ju som du säger, att man är en viss person och man har framtidsdrömmar och liksom har siktet inställt. Liksom. Och sen så får man en sån här diagnos, eller sin partner då i mitt fall fick en sån hård diagnos där framtidsdrömmar och sånt där sattes på prov. Och även som man var som person, att man, som du sa, man är så energirik och sprallig och liksom glad. Ska man inte få vara det nu längre bara för att man har drabbats så hårt av en sjukdom? Det blir så kluvet. För att det är klart att man inte, ja, det är en svår fråga.
Ja, och just när man drabbas av cancer så blir, man hamnar i situationer där man mår väldigt dåligt och man måste få göra det. Som vi pratade i förra avsnittet, att de känslorna också måste få ta plats. Och de stunderna när man mår så att man måste få vara där. Men det kan också vara frustrerande då att inte bara kunna, nu rycker jag upp mig som jag kunde göra när jag var frisk.
Gud, jag känner igen mig så mycket i det där också. För att det är som, man har alltid haft ett problemlösande, liksom, en sån inställning i livet. Att allting kan lösas och fixas och får man ett problem, ja men då kommer man över det på något sätt. Och man kommer ut på andra sidan och liksom är samma person som man var liksom innan man fick det här problemet. Mm. Men när man fick den här liksom sjukdomen in i livet så gick det ju inte. Nej. Så att det tog udden precis. På mycket som var glädjande i livet.
Ja.
Och det är ju en sorg i sig.
Verkligen. Jag tycker det också, när vi pratade i förra avsnittet så pratade du Frida om det här med verklighetsglapp. Kan man ta in det också lite i det här, i just den här biten med som drabbade att jag är Emma så som, alltså den jag var och sen händer en sak och så hamnar man så långt ifrån. Mm. Förstår du hur jag menar?
Mm. Ja.
Alltså i situationen man hamnar så blir det något slags glapp mellan hur man tänker och ser sig själv.
Ja. Och att du hamnade i ett väldigt stort verklighetsglapp.
Ja.
Och mellan hur, dels i vilken situation du hade tänkt att du skulle vara i som, hur gammal var du?
21, skulle fylla 22.
Ja, precis, fylla 22. Vad man har för bild av hur livet ska vara när man är 22. Och sen när man är på väg att fylla det så får man ett besked om att man har cancer.
Mm.
Precis, där är det ju ett väldigt stort verklighetsglapp. Men jag tänker att vi ofta hamnar i verklighetsglapp stora eller större eller mindre.
Mm.
Alltså det kan vara så här, jag har tänkt att gå till jobbet imorgon och så blir min dotter sjuk och så kan jag liksom inte komma till jobbet och då gör jag vad jag kan för att få ihop mitt arbetsliv och min fritid.
Mm.
Och så ibland hamnar vi i men det går snabbt över och jag inser att men där kan jag ändå göra vad jag kan i det där. Och sen kommer nästa dag.
Mm.
Men du hamnade i en väldigt stor skillnad mellan hur man tänker att vad man ska ägna sig åt när man är 22 och vad man ska göra då.
Mm.
Och du hamnade på sjukhus och genomgår behandling
precis.
Och allt vad det är.
Ja, för det kan man ju inte göra någonting åt. Det är ju bara att följa med i det.
Mm.
Det är ju lite det här som vi har pratat om förut, att man tänker att livet ska bli på ett visst sätt. Man har liksom sina tankebanor utstakade och så helt plötsligt så kommer någonting in och så blir det inte så som man har tänkt sig.
Nej.
Och där är det också ett jättestort verklighetsglapp som du säger.
Mm.
Livet kommer in och inträffar.
Mm.
Och nu på det här sättet.
Och så är det olika där i vad det är vi upplever som blir glappet.
Mm.
Det är, jag har haft tankar om att jag ska kunna göra, ska kunna springa och så kan jag inte springa längre. Eller jag har haft liksom, viktiga delar av mig är att kunna fixa med mitt hår eller sätta upp mitt hår eller liksom kunna använda mitt hår för att uttrycka min personlighet eller den jag är.
Mm.
Och nu tappar jag mitt hår.
Mm. För jag vet när jag har pratat med andra drabbade så är det också, just att det är en sån stor del av sig själv och det blir så påtagligt. Man kan ju säga att håret är en petitess. Men samtidigt så blir det ännu en sak i sjukdomen som man bara måste acceptera.
Mm.
Att det händer och det är bara att följa med där.
Mm.
Det kan man inte göra någonting åt. Sen att det växer ut igen. Och sen har jag också en vän som, hennes hår växer inte ut. Och det är ju en jättestor sorg för henne, vet jag. Vi har pratat om många gånger att det är som det är. Och att titta på peruker och det är ju också en sorg att inte få tillbaka håret.
Mm. Men jag tänker att man ska ju handskas med så otroligt många delar i och med ett cancerbesked.
Mm.
Och en del som tycks kanske vara banalt är håret.
Mm.
Att det är liksom, vadå? Det är bara någonting ytligt.
Ja.
Men det är ju ändå, mycket av ens identitet sitter ju i hur man spegelbilden av sig själv.
Mm.
Och vara så pass ung liksom och få. Det är klart att det är en tuff och jobbig bit.
Mm.
Och det var det även för oss när min man drabbades. Så det, en av de första sakerna som jag tänkte som nästan var så här förbjuden tanke, jag bara, men lägg ner liksom, var ju att jag skulle få se honom tappa sitt hår och att jag skulle få mötas av det varje dag.
Mm.
Och han var å andra sidan så här, jag bryr mig inte om håret. Sen vet jag inte hur han kände egentligen, men han sa så liksom, att det är skit, det struntar jag i.
Mm.
Men för mig var det någonting som jag tänkte på väldigt mycket. Mm. Att det skulle jag få mötas av. Och då skulle det vara så, bli så verkligt för mig. Mm. Att okej, han är sjuk.
Mm. Och påminnas om det.
Ja. Så det är mycket, mycket som... Det är en stor bit.
Ja, det är ju det. För att det blir också väldigt tydligt då vad man sitter i för situation när man är kanske kortisonsvullen, man har inget hår på huvudet. Det är ju den typiska bilden av hur en cancersjuk ser ut.
Mm.
Men det är ju för att man går på behandling, och det är ju bara under behandlingen som man ser ut så, äter kortison och får mediciner och allt vad det är. Sen, på mig kan man ju inte se idag att jag är sjuk. Ja, nu är jag snaggad så man ser mitt hår... eller mitt ärr på huvudet. Men man, bara för det så behöver jag inte ha cancer. Och det är inte så uppenbart för alla där att det är cancer man har drabbats av.
Mm. Jag tänker på den här alltså, mentala biten i och med att cancerbesked är ju så stor också bit att jobba med. Det är ju inte bara, som du säger, det är visst det är frågan om liv och död. Och det är väl klart, liksom, det blir en petitess om man ser det så. Men det är ändå en väldigt stor bit som kommer med diagnosen, just det här med håret till exempel. Som det skulle kunna jobbas mer runt och kring. Och liksom, det är ju en bearbetning för varje person att handskas med när man får en svår diagnos som cancer. Det känns som att det är viktigt att prata om de här bitarna.
Ja, jag tycker också det.
Precis, och att alla bitar där, vad är det som personer eller olika personer upplever som jobbigt i den här situationen? Mm. Eller vad finns det för glapp som man upplever kring? Ja, men, och identitet, utseende, funktion av sin kropp, liksom, att kunna ha sex utan medel, utan smärta. Alltså, det finns ju massa delar i det här som är som effekter kring det här beskedet.
Har du något tips där, Frida, hur man skulle kunna hantera den här identitetskrisen som jag vet väldigt många drabbade känner en slags sorg över, men som fortfarande är väldigt svårt att sätta fingret på exakt just vad det är? Eller hitta tillbaks till sig själv och vem man är idag?
Ja, men först att se så här, vad sitter jag med nu då? Vad sitter jag med för känslor och vad kan det höra ihop med? Dels är det först här, känna, vad är det som känns? Vad är det för tankar jag har? Vad är det för känslor jag har? Dels tillåter det finnas, men också uppmärksamma när vi fastnar våra känslor, att liksom ta oss tillbaka till nuet lite. För att se, fan, jag ägnar jättemycket tid till att titta på mig i spegeln, för att jag mår så jävla illa när jag ser mig själv. Märker också när om vi kanske fastnar i våra känslor i det här, det är stora känslostormar, att ta oss tillbaka till nuet och se lite, vad är det, ja, ta ställning, vad kan jag göra nu? Liksom? Och det tänker jag att vi ofta gör. Är vi i en svår situation så har vi ju alltid, har vi vissa alternativ. Det vi kan göra är att lämna situationen. Ibland kan vi det.
Ja.
Bara sticka. Mm. Men när det gäller vår identitet eller vårt utseende så är det ju svårt att sticka därifrån. Men då är det ju att se, vad kan jag göra? Sätta mig problemlösa. Vad kan jag göra i det här? Ja, okej, håret, det är jobbigt. Vad finns det för hjälp att få kring det?
Mm.
Vad finns det för möjligheter? Vad kan jag göra?
Mm.
Och vad är jag beredd att göra och villig att göra?
Mm. Vad passar mig liksom?
Ja, och vad passar mig? Och vad är jag kanske inte villig att göra? Eller vad... För det är också det, att stanna och inte kriga mot det som vi inte kan förändra heller.
Att försöka acceptera det?
Det kan vi inte göra förrän vi riktigt har försökt att förändra det vi kan. Men när vi står med så här att just nu kan jag inte ha långt hår.
Nej.
Och jag kan stå och kriga mot det, men det går ju inte att påverka just nu.
Det leder ju ingen vart att stå kriga mot det.
Ja.
Men att komma till den acceptansen. Att man hamnar i en situation och sen så hamnar man i någon slags acceptans efter liksom, ett tag. Där man känner att okej, vad är det jag kan göra i den här situationen som jag har hamnat i?
Mm.
Vad finns det för hjälpmedel? Vad finns det att göra?
Ja.
Lite så du menar.
Då, precis, och då behöver vi ha sett situationen, hur den är. Lite ut av våra känslor och tankar att se så här, okej. Vad är det nu då som jag håller på att kämpa med att hantera? Och hur vill jag, vad vill jag stå för i det här? Ska jag ge upp hoppet och lägga mig i sängen? Eller ska jag...
Ta en dag i taget typ. Mm. En stund i taget.
Ja, genom mer konstruktivt.
Ja, för jag tänker också att jag pratade med en rabbad igår. Och hon hade ju tappat håret och sådär när hon fick sin behandling. Och hon hade ju långt och lockigt hår. Och det var ju något som var väldigt, precis så som jag känner, att det var så mycket hon. Det var så mycket av hennes personlighet i det. Mm. Nu har hon kortare hår och rakt hår och jättefint hår. Men just att hon känner att så många drabbade famlar i mörkret för att, åh, vem är jag? Och man vet hur man var förut, man kan titta på bilder hur man såg ut förut. Och sen tittar man på sig själv idag så ser man helt annorlunda ut.
Mm.
Att det är någonting som, det är otroligt jobbigt att vara i en sån situation. För att den är väldigt svårt att lösa eller bena ut.
Mm.
Och jag tänker att det är en slags sorg, men är det det? Eller är det mer en besvikelse?
Det hör ju väldigt mycket ihop. Men jag tänker att besvikelse är ju när vi har haft några tankar om hur det ska vara och så blir det infrias inte dem. Eller det blir inte så. Och när det händer så kan en känsla vi får av det vara sorg.
Mm. Ja, precis.
För att vi har förlorat någonting som vi tycker är viktigt. Mm. Vi har tänkt är viktigt att komma till. Och så kommer jag inte dit.
Mm.
Då blir jag besviken.
Ja, precis.
Och så känner jag sorg.
Men hur jobbar man med de här bitarna? Det är det som du var inne på.
Ja, vad tänker du? Hur har du liksom hittat att hantera?
Ja,
jag har ju, om du orkar prata absolut om det. Mm.
Ja, alltså jag har ju gått väldigt mycket i terapi. Mm. Både KBT, så här kognitiv beteendeterapi, hur jag tänker och hur jag ser på mig själv. Och att försöka hamna i ett läge där jag accepterar den jag är idag. Så jag har jobbat väldigt mycket på mig själv och vem jag är och hur jag ser mig själv.
Mm.
Ett tag så gillade jag inte alls hur jag såg ut. Och saknade mitt hår och kunde titta på bilder på mig själv hur jag såg ut förut. Mm. Men, och ville tillbaka dit. Men samtidigt så vet jag att just nu går inte det.
Mm.
Så det är ett mål som är... Det är dumt att sträva efter, för det är inte ouppnåeligt. Ja. Eller det är ouppnåeligt just nu.
Ja, precis. Kanske kommer jag förr eller senare kunna sluta det här glappet. Ja. Och jag kan ha det som mål.
Mm.
Men jag ser också att det kommer ta tid.
Ja.
Och vad ska jag göra under tiden då?
Precis.
Ska jag sitta och titta på den här bilden?
Mm.
Eller vad kan jag göra mer?
Ja. Jag gick i samtal under lång tid. Det var nog säkert... Jag vet inte hur länge jag gick på KBT, men över ett år vet jag i alla fall. Och sen har jag gått även i... Jag vet inte vad det heter, när man pratar om terapi i relationer. Jag som person och sen i förhållande till andra. Att man har en roll i familjen till exempel, man har en roll bland sina vänner. Vad är det för, vad heter det, socialpsykologi eller
kanske
psykoterapi?
Ja, precis. Det är ju ett psykoterapi är ett samlingsbegrepp. Sen finns det lite olika skolor som man utgår ifrån.
Ja.
Och det kan vara både, det beror lite på dina relationer och dig i relation till andra och så.
Exakt. Ja. Vad tar jag för roll i familjen till exempel? Mm. Hur är jag bland mina vänner och i alla slags relationer jag har?
Mm.
Och det har ju varit, jag har gjort ett grundläggande jobb med mig själv. Och också, det har ju varit en lång process. Man vaknar ju inte en vacker dag och känner att jag älskar mig själv och nu är allting tipptopp efter att ha gått igenom något sånt här.
Nej.
Utan det är ju en process och en resa som man ofta brukar prata om i cancer.
Mm. Mm.
När man pratar om cancer, så är en cancerresa, tänker jag, är väldigt typiskt.
Mm. Och att där också känslorna förändras i och med att du också har testat att göra olika saker för att hantera det här. Du har gjort olika saker, gått och pratat med någon och utifrån det har du också hittat så här, okay, vad kan jag göra då för att förhålla mig till det här?
Exakt.
Både för att påverka det och för att bara hitta sätt att förhålla mig till att det just nu är den här skillnaden mellan hur jag ser ut och hur jag skulle vilja se ut.
Ja, för nu har jag landat i en situation eller, där jag har accepterat hur jag ser ut idag, där jag tycker om hur jag ser ut idag, jag tycker om mig själv, hur jag är.
Ja.
Så det är så skönt att den där sorgen som jag kände väldigt mycket förut när jag hade den här stora identitetskrisen också, att den har minskat lite. Och att den inte alls är lika stor, utan jag kan känna att sorgen har blivit, som vi pratade om i förra avsnittet, också att sorgen förändras över tiden.
Mm.
Att den ändras. Och den har ändrats för min del och blivit också mindre. Den tar inte lika stor plats som den gör i vissa perioder, tänker jag.
Mm.
Så att det är ju jätteskönt att känna att jag inte sitter och tittar på bilder på mig själv hur jag såg ut förut och så längta tillbaka dit. Sen kan jag vissa stunder sakna det långa håret som jag hade. Men jag ser ändå vad jag har idag, hur jag är idag. Jag tycker att jag ändå är en relativt bra människa, om man säger det om sig själv. Nej, men jag tänker, jag håller ju helt klart med det att man ska se vad man har och allt sånt där. Men samtidigt så måste man också få vara i det här som är så himla jobbigt. Och de här, för det behöver ju komma ut, tänker jag. För att, som kastrullen som du nämnde förra gången, Lotta. Mm. Att man måste lyfta på locket ibland och släppa ut det där. För att annars blir det, som du också Frida förklarade, att det blir inte bra i längden. För att då står man där och kämpar bara med att hålla emot.
Gud ja, men det handlar ju också om att livet kliver in och vi får vissa känslor. Också, som du säger, så är det viktigt att acceptera de känslorna som inte bara är positiva och glada och sprudlande. Det är inte det jag menar heller, utan att man faktiskt går in i varje känsla och får känna exakt som man känner i alla situationer.
Mm.
Och man behöver och få ha förjävliga dagar och bara vara ledsen och förbannad och liksom bara vara låg. Alltså man behöver ju de stunderna och precis, känslorna måste också få ta plats.
Mm.
Men det man lärde sig var ju också att man kunde ha ett par sådana dagar och sen så visste man till slut att man, det här, det kommer att kännas bättre. Mm. Man lärde sig hantera de känslorna. Mm. Och man lärde sig att, att de, de kommer att släppa. Och det var en trygghet också när man insåg det. Liksom, mm. När man hade de här tyngre dagarna. Men det är viktigt att de också får ta plats. Mm. Det är absolut jättebra poäng.
Absolut, ja. Mm. Ja, jag känner det. Sen är jag, som sagt, som jag sa också i lite tidigare, att jag är väldigt kluven i det här. För samtidigt är jag glad att jag, och jag vet nu, om jag säger att jag är tacksam för att jag har fått cancer, så vet jag att det finns folk som säkert sitter och sprattlar i sina soffor och stolar nu. Men jag menar inte att jag är tacksam att jag har fått cancer, men allt som jag har lärt mig på grund av att jag blev sjuk. Man har fått perspektiv på livet, och som vi har pratat Lotta för i första avsnittet, tror jag, att man känner mer och mm. man är väldigt glad, så här, så känner man så otroligt mycket glädje.
Någonstans har man ju verkligen förstått att livet är skört på riktigt. Mm. Mm. Och livet är kort. Att det går fort.
Mm.
Det har man liksom, och att man ska ta tillvara på dagen och nuet.
Mm.
Och det kunde man säga förut att man gjorde, men man hade inte den insikten på riktigt.
Mm.
Det känns som att visst, nej, den har verkligen kommit till
en. Det är lätt att säga. Det är något helt annat att verkligen leva efter.
Och jag var lite tillbaka, men en sak jag tänkte på där är det, mm. när vi har känslor, så är de ju där för att vi ska få överlevnad från början. Liksom. De vill säga någonting kommer ofta med en handlingsimpuls också. Blir vi rädda, hör något starkt ljud och så blir vi rädda, då är det ju för att vi kanske inte ska gå närmare, utan vi ska snarare dra oss undan.
Mm.
Och på samma sätt när sorgen kommer, så är det ju för att det här var ju något viktigt, visst.
Mm.
Jag kanske inte visste det innan. Jag kanske inte visste att en så stor del av min självbild, eller så stor, men att det ändå fanns med. Det kanske vi inte ens har reflekterat över innan. För det har inte varit ett glapp där.
Nej.
Och sen när vi står inför glappet, då plötsligt, då känner vi känslorna.
Mm. Det tyckte jag var så otroligt bra att du sa. Just att det sorgen säger, alltså den berättar vad vi behöver och vad som är viktigt för oss.
Mm.
För det, jag tycker det förklarar verkligen när jag frågade om sorgen har en funktion.
Mm,
och det tycker det var bra. Du förklarade det så bra, för att då förstår man verkligen att den talar om för oss vad som är viktigt för oss.
Och jag tänker det även i det här, ja.
Mm. Ja,
eller om det är att om det här behöver jag nog ägna tid åt, för det här, nu är det skillnad i det här. Mm. Nu är det är någonting som har förändrats i det här. Mm. Sen kan man ju välja om vi beter oss utifrån våra känslor eller inte.
Mm.
Men om vi inte har reflekterat över vad vi känner, så kanske vi bara agerar på dem.
Mm.
Och det kan ju funkar ju ofta att vi beter oss utifrån våra känslor. Det hjälper oss. Men det kan också bli att vi fastnar i ett mönster av att hela tiden följa det känslan som talar om oss att göra. Och vi blir inte så flexibla i det. Nej. Eller vi fastnar i det.
Att det blir destruktivt, menar du? Eller?
Vill du utveckla det? Förklara det lite?
Ja, men det kan ju vara om vi...
Att det blir ett ältande liksom? Eller hur?
Nej, men att vi kanske fastnar i att om jag blir rädd, och så blir jag rädd för min egen upplevelse när jag blir rädd.
Mm.
Och mitt sätt att hantera det på är att dra mig undan och tillbaka. Och så gör jag det, för att då minskar min rädsla. Mm-hmm. Men jag kan fastna i det.
Undvikande.
Först när jag kanske är medveten om att nu blir jag rädd, kan jag också se att nu har jag också möjlighet att göra på ett annat sätt.
Mm.
Nu kan jag göra som känslan säger, om det är det som funkar i den här situationen nu. Men jag kan också säga så här, okej, jag är rädd, men det här kanske inte är en situation som jag egentligen skulle behöva vara rädd i, och då kan jag också välja att stanna eller gå emot känslan.
Mm. Ja, precis. Impulsen som man får när känslan dyker upp.
Ja, precis. Mm. Och det kan ju också vara samma sak med sorg.
Mm.
Eller med att den impulsen den har är att dra oss tillbaka, begrunda, fundera på vad som är viktigt och sådär. Och det behöver vi göra när vi känner sorg. Men också att se att det inte bara är det vi behöver göra för att komma vidare och hantera det här. Utan det handlar också om att söka nytt eller vidga. Eller se att det här har varit en stor del av min självbild. Mm. Vad mer finns i min självbild? Mm. Vad mer är viktigt för mig i hur jag är och vad jag gör och vad jag vill stå för och vad jag har för värderingar, vad som är viktigt för mig och vad så.
Mm. Att man inte fastnar där i det tänkandet att det här är det jag inte har, utan att man försöker att ta sig vidare därifrån liksom, och få lösningsfokuset lite.
Mm. Mm.
Det låter som att du är inne på det spåret.
Thank you. som drabbad, och det är också som närstående, tänker jag på, när man får behandling så kan man ju bli infertil. Och just det här med barn. För det är ju en jättestor sorg som jag tror både drabbade och närstående kan känna. Och det här känns som en väldigt viktig fråga och ett ämne just när det gäller sorgen. Sorgen över att inte kunna få barn. Jag kan ju känna en sorg att jag är ju inte infertil vad jag vet. Sen är det ju inte alltid garanterat att man kan få barn även om man är frisk. Men just när man får behandling så blir det ju, då kan ju läkarna stå där och säga att nej, du kommer inte kunna få barn om man inte hinner frysa in ägg och så. Sen, men just den sorgen, för jag har alltid haft en självklar bild av att jag ska bli mamma. Och den bilden har blivit suddigare och suddigare med åren. I och med att jag vet att jag lever med en kronisk cancer. Jag vill ju jättegärna ha barn. Samtidigt vet jag inte om jag vågar. För att jag vet inte hur min framtid blir. För att den är så pass osäker. Och det är ju en jättestor sorg som jag känner. Och jag vet, även närstående kan känna om man... Men Lotta, kan inte du berätta lite hur du tänker kring det?
Jag känner igen mig också, även mycket där. Det du berättade, eftersom att det var min man som drabbades. Liksom. Och jag var 27 och han var 30. Och han fick en väldigt, väldigt allvarlig cancer. Var väldigt, väldigt starka celllyftor. Och fick inte erbjudande heller om att frysa ner någonting. Utan de körde på med behandling direkt. Vi fick heller ingen information överhuvudtaget om någonting vad det gäller den här biten. Varken sex eller liksom infertilitet eller liksom möjligheter som finns. För det tycker man ändå borde vara vårt val. Liksom, om vi, så det är ju också en sorg i sig att det blev så. För det är viktigt med information, återigen. Extremt viktigt med information.
För att se så här, vad kan vi göra? Vad finns det för möjliga saker att göra i den här situationen?
Haft den tryggheten och fått leva med att okay, men det finns en backup. Liksom, utifall. Men vi fick inte höra någonting. Utan det var liksom bara in i karusellen på en gång och ingen information. Men jag känner igen mig i det som du säger, Emma. Att, sen så, som, också som du, Frida, säger att det här, man försöker säga okay, men vad är det då vi kan? Så här, okay, men det finns adoption, det finns liksom andra alternativ. Men som du säger, Emma, vågar man när man lever med en så? Och hur länge, när kommer vi känna oss redo för att vi vågar ta det steget att skaffa ett barn som kräver otroligt mycket ansvar från oss? Det var ju en jättesvår fråga.
Det är ju jättesvårt. Det tror jag många drabbade och närstående kan känna igen sig i. Just den här sorgen när det gäller familjeliv och barn och framtiden som man har tänkt att så här. Det här vill vi när man är i en parrelation. Men också även om man är singel som jag är. Att jag funderar mycket kring det. Och jag tycker den frågan är jättejobbig att prata om. Det är knappt jag kan göra det. Det blir så här, man blir så berörd och det är så mycket starka känslor. Ja. Så det är jättesvårt. Liksom,
för det är en så en extremt stor bit.
Ja.
Och speciellt i vår ålder. Som jag tror många kan skriva under på. Som drabbas av något sånt här. Både som närstående och drabbad. För det är en stor bit som förbises många gånger. Jag kan bara utgå från min egen erfarenhet. Och då gjorde den det totalt. Men det är en viktig bit att prata om. Och delges information av. Och den mentala biten vad det gäller det här också. Att fånga upp den med.
Precis. Vad finns det för möjligheter? Vad finns det för vägar i det här att få den informationen? Och det tänker jag...
Skulle du säga att man kan jobba med den här biten?
Det som nu, så här, vad finns det för... Vad upplever man för glapp? Liksom? Bara det, så att, vad är det som saknas? Och det är ju det vi har pratat om och så finns det ju många andra glapp som andra upplever.
Jag vet att för min man så var... Jag tror att jag tänkte mycket mer på den här biten än vad han gjorde. För att han var så fokuserad på sin sjukdom. Och det var jag också. Men det är klart att jag tänkte mycket på den här biten också. För att det liksom ligger i tiden för oss. Och vänner skaffar barn liksom runt omkring oss hela tiden. Så för mig var det en jättestor fråga.
Och jag vet också, Lotta, när vi har pratat om det så har ju du pratat om de här förbjudna tankarna. Kan du inte berätta lite om dem, hur du har tänkt kring det och... För jag tänker att det måste vara väldigt många närstående som känner igen sig i det. Som kanske har en partner som är sjuk. Om man vill ha barn men så vet man att det är en allvarlig diagnos. Prognosen kanske inte ser så bra ut. Och så går man där och tänker att vi vill ju ha barn men kommer det ens gå? Och
Och vart tar man det?
Ja.
Tar man då det med sin partner? Eller med, kan man vända sig till läkaren? Eller vart vänder man sig med de funderingarna? Mm.
Nej, det var jättesvårt hur man ska tänka i det här. För vi hade ju ingen aning om liksom hur hans sjukdom skulle te sig alls. Det var ju ingen som kunde säga det. Eftersom att han också hade en väldigt, väldigt ovanlig cancer där det inte finns så mycket forskning kring egentligen. Man vet att den är väldigt, väldigt aggressiv och allvarlig. Men det var ju ingen som kunde prata om någon tid eller någonting sånt. Utan man levde i
en ovisshet.
Ja, en extrem ovisshet.
Och det tycker jag att jag möter mycket i mina samtal. Mm. Och det tänker jag att det där också kommer in så här, behovet av information. För att det finns så mycket ovisshet i det, inbyggt i en cancerdiagnos ändå. Och behandling och allt vad det är. Så det vi har information om och det vi kan ge information om och skulle kunna ge information om, att det ges information om det. Att det finns tillgängligt någonstans. Mm. Det blir så oerhört viktigt. Mm. Jag har liksom, när man inte vet så mycket om hur ser behandlingen, det kan man ju få information om, hur ser behandlingen ut. Liksom, det finns så mycket frågor. Det finns så mycket frågor och
men återigen den här ovissheten, frågor. Det är väl som vi har pratat om mycket förut, att det är ju nästan det allra, allra värsta.
Mm.
Och därför som vi säger, information A och O, det är så viktigt. Ja. Alltid, i alla lägen, om allt vad det gäller det här.
Mm.
För att då får man någon slags av, även om det är en tuff information att få, så får man någon slags liksom, stabil bas att stå på. Man vet liksom, vad det är som gäller, och man får någon slags kontroll över situationen.
Mm.
Och det tror jag är viktigt.
Kunskap är makt, som man brukar säga.
Mm, verkligen.
Precis. Jag tänker bara tanken att skriva, vad är det för information? Mm. Alltså, det är kring identitet och som vi varit inne på idag, och självbild och sex och sexuell funktion och att kunna få barn och kunna få barn eller kunna.
Jag tror inte någon har pratat med mig om det.
Inte det?
Nej. Mm. Ingen information. Sen har inte jag fått cytostatika, jag har fått strålning. Mm. Men det är ju ingen som har pratat någonting med mig om det. Sen har inte jag haft någon partner så. Men fortfarande.
Och det är ju också någonting. Om man partner, då kanske man får en fråga. Det vet jag inte. Får man den frågan då?
Fast det fick ju inte vi
heller. Min bild är ju mycket att det är, om man själv tar upp det, då kanske man kan få information om det. Men det kräver att man själv tar upp
så
det.
Var det för
och det kanske skulle vara en lista på, eller bara nämna.
Mm.
Liksom, hur är det med det här? Hur är det med det här? Bara ställa, att den frågan ställs. För att man då vet att då kan jag komma tillbaka om det är någonting. Eller då har jag möjlighet att. Ja just det, men det där har jag ju.
Men det är en extremt viktig bit, för jag vet ju att när vi gick på första onkologmötet, när vi skulle få reda på vad det var för behandling och allting, då var det så här, okej, först så här, hur ser behandlingen ut, hur lång är den, vad är syftet? Det var liksom första bocken. Andra bocken var, när kommer min man få frysa ner? Liksom, och hur är det med den biten? För oss var det liksom steg två i den informationen som vi hade förväntat oss att få.
Mm.
Och när den aldrig kom överhuvudtaget, utan det var bara prat om behandling, och man var så nervös och liksom tänkte inte alls, man vågade inte ta upp det här för att man var rädd för svaret. Då ringde jag dagen efter och fråga, som du säger, om man ställer frågan själv.
Ja.
Och då fick jag ju svar. Men det ska inte behöva vara så. Och även det här med sex. Liksom, att, men förresten så det kan det vara bra att ni skyddar er, för att det är inte så bra liksom, när han får behandling, att det kan vara skadligt.
Mm.
Jaha. Ja, men det är kanske en ganska väsentlig information att få som par.
Absolut. Jätteviktigt. Mm. Alltså, vården, jag tycker vården borde bli mycket bättre på det där.
Man blir så arg när man pratar om det. Jag hatar att vara arg, men det är så mycket som kan ändras.
Väldigt en drivkraft, och det är det vi sitter här och gör nu.
Exakt, det är det jag tänker nu. Så här. Först bara, vad finns? Mm. Vad är det? Vad upplever vi? Och sen då, vad kan vi göra åt det? Och det är ju det, sitta här och prata om det.
Ja.
Förhoppningsvis så kan det bli en ändring på det här, för att det är en viktig fråga.
Vi är ju så många som känner så här, det vet jag, det är helt övertygad om.
Absolut.
Men Frida, när du har de här samtalen som du började prata om där, vill du berätta lite, vad säger du om, hur kan de samtalen låta?
Oj, det är ju jätteolika.
Ja, beroende på vem man sitter
med. Det är så, jag sitter med par där en har cancer, och jag har, det kan vara familjer. Att bara prata om det. Det kan vara i enskilt Och då kan det vara allt från att prata om cancern och som jag har varit inne idag, väldigt likt. Liksom, hur påverkar det mig och vad får det mig att göra, vad får det mig inte att göra och vad vill jag göra då?
Mm.
Och så kan det vara saker som kanske inte direkt har med det att göra. Jag kan, sömn, jag kan inte sova eller mat kan det vara.
Som rör livet? Ångest,
ja, alltså det kan vara, ja precis, och att det inte är direkt kring cancern, utan det kan vara andra delar också av livet.
Ja, för det blir ju sån dominoeffekt när man får cancer.
Mm, precis, och det kan ha funnits svårigheter innan också.
Ja, sant.
Som man fått stå tillbaka eller så vid sidan om och också.
Mm. Ja, precis.
Eller andra delar.
Ja, det finns ju, man möter ju många svårigheter i livet. Det är inte bara cancer som kan komma och sätta livet på paus eller ställa till eller få ens planer att bli ändrade.
Mm. Nej. Men det är ju så mycket att plötsligt står man vid sidan om och allt annat fortsätter och så står man där. Mm, där fortsätter allt annat liv bara att vara och här står jag.
Mm, mm. Det känns som att man står och stampar, så kan jag känna ibland. Att här står jag är fortfarande i den situation jag sitter i och andra har byter jobb och det, köper hus och skaffar familj och de är ute och reser. Och det är lite svårare att göra allt det där när man är sjuk.
Mm.
Men då försöker jag tänka att det kommer sen. Mm. Som en liten tröst. Alltså försöka trösta mig själv.
Mm. Och vad tar jag nu?
Ja.
Precis. Och nu har du nyss flyttat.
Mm. Ja. Exakt. Se vad jag har nu. Ja. Det är ju sån mental träning det där.
Mm.
Att hela tiden påminna sig själv.
Mm, precis. Se såhär, vart är jag på väg? Och vad tar jag? Mm. Vad tar jag för steg just nu i den riktningen?
Mm.
Ja.
Precis. Det känns som att vi kommer åter till det som vi har pratat om tidigare. Ja. Mm. Att det här,
vi rör oss i det.
Mm. Ja, precis. Att försöka se till vad man har och liksom det här lösningsfokuserade situationen, hur förjävlig den än är. Liksom. Sen är det lättare sagt än gjort ibland, såklart. Men att man pratar om det tror jag hjälper. Och, ja, nu blev det ju ett avsnitt som, jag vet inte vad vi har för tema egentligen på det här.
Sorg och familj.
Sorg och familj, sex och samlevnad. Ja, det blev lite identitetskris.
Verklighetsglapp.
Ja.
Verklighetsglapp.
Mm. Precis.
Blandad kompott blev det idag. Men det får det bli ibland.
Men jag vill säga jättestort tack till dig, Frida.
Jag med.
Som, ja, tack. Vi båda. Vi är jätteglada att du vill komma tillbaka.
Jag vill inte.
Jag pratar alltid för Lotta också.
Jag vill också säga tack.
Jätteglada är vi att du har kommit hit och hjälpt oss med de här svåra ämnena att prata.
Så tack för att jag också får lära mig av er.
Ja. Mm.
Jag tar med mig ditt verklighetsglapp, det ordet, för det tyckte jag var så himla bra.
Jag har sagt det tillräckligt många gånger.
Bra, jättestort tack Frida och tack så jättemycket för att du har lyssnat idag.
Ja.
Ja, följ oss på Instagram, cancersnack och samma namn på Facebook. Våran mail är cancersnacket@gmail.com.
Hör gärna av er med frågor och ämnen som ni vill att vi ska ta upp i podden och gärna tipsa oss gärna om personer ni vill ska gästa oss.
Gör det.
Då blir vi jätteglada.
Ja.
Så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.